Kapitel 1. Min mor. Min mor, Maria Ortle, senare gift med Johan Wegleiter, föddes den 7 juli 1910 i en liten by i Sydtirolen som heter Prat am Stilfser Joch. Hon var en bland sex flickor och så fanns det en pojke i familjen som hette Leo. Systrarnas namn var Emma, Filomena, Irma, Ida och Paula. Min morfar hette Josef Ortle, men kallades alltid för Peppi. Hans fru hette Maria och var född Hörman. Min mor kallades för Maridl av sin familj. Och när hon föddes så fanns det redan ett par flickor och en pojke i familjen. Så det gällde för henne att göra sig hörd. Det berättades att hon kallades för Kicker, som betydde tuppen, för att hon alltid let högst. En gång råkade hon ramla i en bäck som gick över tomten bakom huset. Hon drog snabbt med vattnet och det var enbart tack vare att hennes syskon slog larm som man lyckades att lokalisera henne. Då hade hon redan passerat ett kvarnhjul och slagit sin näsa blodig och platt. Resten av livet så hade hon en liten, lätt tillplattad näsa att bära. Jag vet inte så mycket om hennes uppväxt, men det var självklart att hon behövde jobba med i lantbruket med de sysslor som måste göras. Senare när hon hade åldern inne så började hon arbeta på familjens hotell uppe på Stilfser Joch som servitris under sommarmånaderna. Resten av året fick hon ge sig hemifrån och ta tåget till Rom, Florens eller Milano. Och där söka sig en anställning som barnflicka. Arbete fanns det gott om på den tiden, men det var alltid ett äventyr och en oviss tillvaro innan man hade hittat en plats där man förhoppningsvis trivdes något så när. Hon hade en dag ledig i veckan och då kunde hon kanske träffa någon kompis som kom från samma by. Huvudgatan genom Brat leder till en dalgång och in till Trafoi. Därifrån åker man via 47 H0s kurvor upp till Stilfser Joch, som ligger ett stenkast ifrån berget Ortle, som är den högsta toppen i Västalperna, och den är nästan 4000 meter hög. På 2775 meters höjd över havet, det hade min morfar Josef Ortle varit med om att bygga ett stort hotell och värdshus. Han ägde det tillsammans med familjen Karner i Prad och skötte det ända tills några år innan han gick bort 1951. Han var en pionjär som gav sig på ett sådant projekt. Alla medlemmar i familjen var på sommaren engagerade i arbetet på hotellet. Flickorna fick jobba som servitriser och tvätten från hotell- och restaurangverksamheten kördes varje dag med häst och vagn ända ner till Brat för tvättning och mangling för att dagen efter köras upp till hotellet igen. Det var min morbror Leo som hade hand om körningarna. Leo tog aldrig körkort för att han tyckte för mycket om att dricka vin. Det sades att när han skulle åka ner från Stilfser Joch med två hästar framför vagnen som var fullastat med tvätt och annat, så kunde han lägga sig ovanpå tvätten och sova ut sitt rus. Innan dess så hade han skruvat åt bromsarna på vagnen så att det inte skulle gå för fort nedför den branta vägen. Det funkade rätt bra. Problemet var bara att när det hade nått dalgången så blev det ut till byn. Så fick hästarna slita för att dra vagnen som fortfarande var bromsad. Det var säkert 2 mil kvar dit de skulle. Hästarna visste var de hörde hemma någonstans och kunde stå utanför stalldörren och vänta tills någon släppte in dem. Och det kunde vara Leos far Josef som såg sin son fortfarande sova mitt i tvättvagnen där han hade legat hela natten. Och då var det dags för en riktig utkällning. Det var livet på landet på den tiden. Själv tyckte jag bra om Leo som var en riktig original och alltid snäll till mig. Min mor berättade att det var roligt när det kom mycket folk för att se på biltävlingarna varje år. Och att det var spännande att umgås med de på den tiden berömda reseförarna. På vintern, när hotellet på Stilfsejoch var stängt på grund av att den flera meter snöbetäckta vägen inte plogades förrän på senvåren, så fick flickorna, som jag tidigare nämnt, söka jobb nere i Italien. Varje sommar så kördes en berömd biltävling upp till Stilfsejoch på 30-talet. Och även Giro d'Italia drog från och med 1953 genom Prat och upp till Stilfsejoch och vidare. På andra sidan bergspasset åker man in till Schweiz och vägen leder även till Milano. På vintern är vägen över bergspasset stängt på grund av för mycket snö. Och från juni till september varje år så är det numera ett jättepopulärt skidåkningsparadis för turister. Här ovan ser man på ett kort hur brant vägen leder upp till Passo dello Stelvio. Men vill du uppleva hur det känns att cykla genom alla de 48 kurvorna upp till Passo dello Stelvio, då kan man gå in på Google och leta sig fram till Passo dello Stelvio med cykeln. Och då får man se hur det är att cykla upp och ner den väg. Det är mycket populärt att cykla det platset. Min morfar Josef Ortler föddes den 19 september 1873 i Agums, som ligger precis bredvid Brad, och gifte sig den 10 januari 1905 med min mormor Maria Hörman, född i Lärch, den 2 december 1876. När min mor föddes så hade namnet Ortler funnits i många generationer i den delen av Sydtyrol som numera ligger i norra Italien. Familjen Ortlers familjevapen härstammar från 1595 och då tilldelades familjen uppgiften att ha hand om postväsendet i denna del av landet. Ortler Dominik, han omnämndes redan 1595 och hans vapensköld visar att han hade hand om postväsendet i Trafoi. Ja, klickar man på en länk så kommer man till en släkttavla som finns i ett specialprogram som heter Geni. Och då får man insikt i hela släktens historia. Min mamma var glad när hon kunde lämna byn Brad för gott. Hon hade hittat ett jobb i staden Meran som inte var mer än 5 mil ifrån Brad. Där hittade hon sen även sin blivande man som hette Johan Wegleiter. Han var en gladlynt människa och förutom att han såg bra ut och så var han en sällskapligt och positiv typ. De gifte sig 1935 i Meran. Det året 1936 Då föddes min halvbror Hansi i Meran. Mamma jobbade på ett värdshus som ägdes av en släkting till henne. Johan Vegläta, hennes man, arbetade som rörmåkare. Och det var nog inte lika gott om jobb längre, och dessutom så skulle han göra lumpen i Italien. Johan var inkallad under 2 år nu, och under den tiden så var han mesta tiden långt bort från Meran, så de träffade inte varandra speciellt mycket. Här nedan leker han med sina soldatkompisar på en bild, och det är han som håller i kniven. Det syns att grabbaren i lumpen hade kul ibland. Annars så var det ganska långt från Sicilien till Meran, så det blev inte många hemresor på den tiden. Ibland träffades Johan och Maria, och då kunde det se ut som ett annat foto. Kort därefter då hade Johan, alltså kort efter han hade avslutat militärtjänsten, så kom Hitler och Mussolini överens om vad som skulle ske med den tyskspråkiga befolkningen i Sydtirol. Och det utmynnade i en så kallad option, som det hette. Och det var mycket spännande tid i Sydtirols historia. Under en 2 månaders period fick den tysktalande befolkningen bestämma sig för att endera flytta till Tyskland eller stanna kvar och förlora alla minoritetsrättigheter de hade. 85-90% röstade för att flytta. Och 25 000 sydtirolare lämnade under de närmaste åren landet. Efter krigsslutet först så återvände dock en 55 000 till Sydtirol. Så det var väl ungefär en 20 000 som stannade kvar där ute i Tyskland, eller som det hette efter kriget, Österrike. Efter kriget, efter andra världskriget. Bland de första som anmälde sig till den här utvandringen var min mammas familj, på grund av att det inte fanns jobb att få i Meran längre. Så i januari 1940, då gick tåget till Steinach am Brenner, som låg ett stenkast från gränsen mellan det tysk och kopierade Österrike och Italien. Man kan gärna läsa det som står om option, O-P-T-I-O-N, på Google. Så förstår man vad som hände på den tiden. Mamma berättade att när det efter en tågresa från Meran till Steinach, som inte tog mer än en timme, anlände till Steinach, så lämnade de tåget och hörde att någon skrek ut Johan Wegleiters namn. Han var van från sin militärtjänstgöring att svara med hög röst och skrek tillbaka: "Hier!" Det visade sig att han omedelbart fick en inkallelse till tysk militärtjänstgöring. Det andra världskriget hade börjat i september 1939. Och Adolf Hitler behövde soldater. Och eftersom det var känt att Johan Wegleiter skulle bli tysk medborgare och dessutom hade en bra 2-årig militärutbildning bakom sig, så var han mer än välkommen att ingå i Die Wehrmacht. 1938 hade Österrike genom Anschluss anslutit sig till Tyska riket. Så Johan fick hjälpa till med inflyttningen. Men ett dygn senare måste han ta tåget och inställa sig på hemlig ort för att vara med och kriga. Min mor blev ensam kvar i Steinach och trivdes inte alls i denna håla. Hennes man kom en enda gång hem för att under några lediga dagar. Och det var allt hon fick se av honom innan han dog. Vad jag vet så var han bland annat med i Grekland fälttåget. Och 2 månader senare så omkom han i Riga-trakten i samband med operation Barbarossa. Det var när tyskarna skulle passera en bro som samtidigt sprängdes i luften. Tyskarna anföll Sovjetunionen den 22 juni 1941 och gjorde det med 4,5 miljoner soldater längs en 2900 kilometer lång gräns. Under hela min uppväxt stod det en liten tavla med bild på hans gravkors bredvid mammas säng på nattduksbordet. Och där kan man ju läsa vad som står på korset. Där står det Obergefreiter Hans Wegleiter. Och en annan namn på en annan kille. Gefallen 28 juni 1941. Alltså 28 juni 41. Det är vad som står där. Och hans kors står mitt emellan 2 andra. Och korset är bryts av en stålhjälm. Det kanske var hans egen. Jag har ju ofta undrat var exakt hans grav låg. Och en gång när jag var barn så fick jag för mig att jag skulle tillverka en krans som skulle kunna läggas på hans grav. Det slutade med att jag satt på köksgolvet och försökte få ihop en krans utav toalettpapper som jag lindade. Men jag lyckades inget vidare. Så när mor kom in och såg att jag satt och slösade en massa dyrbar toalettpapper i onödan. Det hjälpte inte så mycket när jag förklarade vad jag höll på med och att jag fick linda upp hela fina kransen igen. Så att pappret kunde användas till det gamla vanliga, nämligen att torka ändan med. Den 5 mars 1941 föddes min halvsyster Herta i Steinachenbrenne. Hennes far hade 9 månader tidigare varit hemma på permission några dagar. Och senare via brev fått reda på att han hade fått en dotter, men lyckades tyvärr inte träffa henne innan han dog. Slut på kapitel 1.